Tack Gud för ditt ord. Nu ber vi för den här predikan. Vi ber att du gör ordet levande för oss. Tala in i våra liv det vi behöver höra. Och hjälp oss att lyssna. I Jesu namn. Amen. Om du skulle beskriva Gud med ett enda ord, vilket ord skulle du välja? Precis. Jag misstänkte det. Jag tror att väldigt många av oss skulle välja just det ordet, kärlek. Gud är kärlek, säger vi ofta. Och det är rätt. Gud har många egenskaper och kärlek är en av de kanske viktigaste och mest grundläggande egenskaperna som Gud har. Gud är i sig själv kärlek och relation. Och på ett sätt som vi inte kan förstå fullt ut så är Gud tre fast en. En fast tre. Fader, ande, son. Som älskar varandra och har en perfekt relation till varandra. Så nära varandra att de är ett. Och till den kärleksfulla och relationslängtande Gudens avbild är vi skapade. Och det är Guds kärlek till oss som driver honom att bli människa i Jesus och komma till oss. Jesus som också kallas Immanuel, Gud med oss. Som är Gud förkroppsligad och som ger oss möjligheten att lära känna Gud. Jesus beskriver vi nog också ofta som kärleksfull, barmhärtig, full av omsorg, kanske mild och stillsam. Men här i Johannes evangeliets andra kapitel så ser vi en helt annan sida av Jesus. En arg och våldsam Jesus som välter omkull bord och stolar, som gör en piska och driver ut de som säljer och köper i templet. Jag kan ta upp en bild här. Och i Markus evangelium så står det till och med att Jesus inte lät någon bära något med sig över tempelplatsen. Kan ni se det framför er? Hur Jesus springer runt och stoppar folk. Han bryter mot alla sociala normer om hur man bör bete sig. Kanske inte helt olikt en protestaktion med demonstranter som limmar fast sina kroppar på motorvägen i ett försök att rädda klimatet. Det är ganska extremt och man kan fråga sig varför gör Jesus så här? Den här öppna ytan som vi har i templet, det är hedningarnas förgård. Dit fick människor av alla folk komma. Sen innanför murarna längst ner där så har vi kvinnornas förgård. Dit in fick bara judarna komma. Och sen i själva tempelbyggnaden så har vi det heliga och allra längst in det allra heligaste. Och inne i det allra heligaste, där tänkte man att Gud var närvarande på ett särskilt sätt. Och detta allra heligaste var skilt från det heliga med ett tjockt tygstycke. Det så kallade förhänget eller förlåten. Och dit in bakom förlåten, in till det allra heligaste, fick bara en överstepräst gå en gång om året för att utföra offret på den stora försoningsdagen. Men det här som vi läste om i Johannes 2, det utspelar sig alltså på den här stora öppna ytan, hedningarnas förgård. Och här förekom det växling av pengar och handel av offerdjur som man offrade i templet. Bland annat för att få förlåtelse för sina synder, för att rena sig och försonas med Gud. Och många som reste långt för att besöka templet, de hade svårt att ta med sig offerdjur hemifrån. Så då köpte man istället djur på hedningarnas förgård. Lamm, oxar, duvor. Och det skulle vara fina, felfria djur. De pengar som man använde till vardags var romerska mynt. Och på grund av att de hade bilder av kejsaren och romerska avgudar så kunde de inte användas i templet. De var inte godkända av templet, de mynten. Så därför behövde man växla dem till judiska mynt som var godkända av templet. Så därför växlades det och förekom en livlig handel på hedningarnas förgård. Kanske hade det blivit mer likt en marknadsplats än en plats för tillbedjan. Och jag ser framför mig hur det prutades och gjorde affärer. En del personer tjänade säkert bra med pengar, medan andra nog blev utnyttjade och lurade att betala för mycket. När Jesus stormar in på denna livliga marknadsplats och välter omkull borden och viftar med piskan, så säger han: bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Står det inte skrivet: mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det Jesus gör väcker såklart uppmärksamhet och väcker frågor. Vem tror han att han är? Och judarna frågar honom: vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Eller kanske med andra ord: gör något under och visa att du verkligen kommer ifrån Gud. Annars måste du sluta med de här dumheterna. Och då kommer Jesus med ett svar som för dem där och då måste ha varit ganska obegripligt. Riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. De hade byggt på det här fantastiska templet i 46 år, så de tyckte såklart att det Jesus sa var helt orimligt och omöjligt. Och det tyckte lärjungarna också. Men så flikar Johannes in och förklarar: men det tempel Jesus talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Något nytt var på gång. När Jesus rensar templet så är det inte bara en kritik mot den handel som pågick där. Framförallt så är det ett sätt att visa att allt det här med växlingen till av templet godkända mynt, offerdjuren och hela tempelbyggnaden skulle bli överflödigt. Kommer inte längre behövas. Jesus är Guds lamm, det felfria offerlammet utan synd som en gång för alla offras till förlåtelse för alla människors alla synder. När Jesus dör och uppstår så öppnar han vägen till Guds heliga närvaro och gör hela tempelkulten överflödig. Det står till och med att när Jesus dör, då brister det här förhänget, förlåten, mitt itu, uppifrån och ända ner. Så att du, fri och förlåten, har öppen väg till Guds särskilda närvaro. Templet, växlingen av pengar, offerdjuren, inget av det behövs längre. Genom tron på Jesus så kan vi möta Gud utan att behöva krångla till det. Kristi kropp är det nya templet. Och vi som har tagit emot Jesus i våra hjärtan är nu Kristi kropp här på jorden. I första Korintherbrevet 12 beskrivs församlingen som Kristi kropp. Och om Gud var särskilt närvarande i templet så var Gud verkligen särskilt närvarande i Jesus. Och precis som Jesus med sitt liv förklarar för oss vem Gud är, så får vi med våra liv idag förklara för människor vem Gud är. Och det beskrivs som att vi med våra olikheter är som olika kroppsdelar i Kristi kropp. Vi ser olika ut, vi bär på olika bra egenskaper och vi har olika uppgifter och funktion. Och några kapitel tidigare i första Korintherbrevet så står det också om att vår kropp är ett tempel för den heliga anden. Hur ser det ut i ditt tempel? Hur ser det ut i ditt liv? Är din kropp ett tempel för den heliga anden? Eller finns det saker där som Jesus behöver rensa bort för att du ska kunna vara den du är tänkt att vara? Och hur ser det ut i den här församlingen? Är vi det vi är tänkta att vara? Gör vi rätt saker? Låter vi det här vara en bönens plats för alla folk? Där människor får möta Gud, bli rörda och fyllda av Guds kärlek och inspirerade att sprida Guds kärlek vidare. Låter vi det här vara Guds tempel? Eller gör vi en massa annat? Behöver Jesus komma och vända upp och ner på en del saker? Vad finns det för måsten i allt det vi gör i den här kyrkan som kanske inte egentligen är måsten? Lägger vi vår tid och kraft på rätt saker? Hur mycket saluhall är kyrkan? Och hur mycket är det en plats för gemenskap med den Gud som är kärlek och längtar efter goda relationer? Tänk om vi ärligt skulle kunna säga om församlingen och den här gemenskapen som dagens saltarsalm säger om templet. Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Tänk om församlingen kan vara en plats som vi så starkt längtar till. En plats som vi blir så glada av att vara på. För att det är en plats så tydligt präglad av Guds kärleksfulla närvaro. Tänk vilken plats, tänk vilken gemenskap. Amen.